en hel knapp, det är alldeles lagom. Så svårt ska det vara. Ja, vad roligt att få vara i Veddige den här förmiddagen som jag inledde med att säga. Jättekul. Några träffar jag på fredagarna. Det är lite yngre gardet då. Som kommer ifrån Veddige och hänger med oss inne i Varberg. Jätteroligt. Några utav er träffar jag på pastorsbönen. Varannan onsdag. Ja, han räcker upp här på en. Ja, det är så otroligt välsignat. En välsignad stund också att få vara en del av. Det är, vi behöver varandra. Vi är inte så många i Halland. Vi får stå sida vid sida. Sporra varandra. Uppmuntra varandra. Att utbreda Guds rike. Lyfta namnet Jesus. Jag heter då Edvard Fredén, för er som inte uppfattat det. Jag är gift med Mimmi, och det där är vår lilla dotter Heidi. Hon har på sig sin Sunday-tröja idag, för att hon ska till kyrkan. Inte, det var inte dåligt att den var rosa heller, det var perfekt, för den syns ordentligt. Jag jobbar sedan hösten 2021 i Pingstförsamlingen i Varberg som pastor med ansvar för unga. Så det innebär att jag har ansvar för tonårsarbetet och unga vuxna-arbetet. Så vi har samlingar för de som är mellan 20 och 30 också. Så att det är ganska vanligt annars att det är många som glider. Om man inte riktigt hittar en uppgift eller man inte landar in i församlingen, så är unga vuxna en viktig grupp att fånga. Så att de får fortsätta vara en del av församlingen och att man kan leda dem vidare in i församlingen förhoppningsvis genom en sån verksamhet. Så att det kör vi på. Och om ni har någon mellan 20 och 30 som behöver få ett gött, en god gemenskap med bibelsamtal och bön och bibelläsning och fint häng, så får ni jättegärna spana in det. Ung vuxen Pingst Varberg heter vi på sociala medier. Annars så jobbar jag också några procent kan jag säga på en skön grej som heter teamträningsskolan, som är kopplad till folkhögskolor som Pingst äger, där vi har ledarträning för unga ledare. Så Frida bland annat är ju teamare i Varberg då, det här året då, så hon är fantastiskt. Ja, men det är verkligen värt. Och så hon har flyttat utan att egentligen känna någon. Hon kände mig lite grann så där, vi är uppvuxna på samma ställe, men hon är 10 år yngre än mig, så vi har liksom inte haft jättemycket med varandra att göra. Så bara lämnar allt, flyttar till Varberg och sen ger hon hjärnet till församlingen. Är inte det otroligt med sådana människor? Så att det är gött när man lyckas få någon teamare. Annars är det ju ett redskap för att utrusta unga ledare. Och vi har olika samfund representerat också. Sådär. Så det är jätteroligt. Då jobbar jag med på 20%. Så nu har vi släppt iväg en klass på 41 stycken elever från det här läsåret som ska ut och följa Jesus i fortsättningen där. Så det är härligt. Från början, ni hör ju, jag är inte hallänning, utan jag är västgöte. Stolt västgöte. Så att jag kommer ju ifrån Falköpings kommun, Kinnarp heter väl största tätorten. Ja, Frida är uppvuxen för Kinnarp. Så där kommer jag ifrån. En församling som är ungefär lika stor kyrka som ni kanske, något sånt där. Ni kanske är lite fler på era gudstjänster än vad vi har varit på våra söndagsmöten. Men otroligt tacksam, och det tror jag är, när jag gick pastorsutbildningen på ALT så gjorde vi en liten sån undersökning, hur många kommer från en liten församling. Jag var typ 80% eller någonting i min klass som kommer från en liten församling som blev pastorer, för att det är som att man lär sig älska församlingen och alla dess sidor, och det är som att man får också en bredd i vad man får göra. Jag har nog gjort alla möjliga uppgifter i min lilla församling där. Så det, ni ska veta att ni också utrustar nästa generation. Man vet aldrig. Ni har pastorer här i det här bygget. Blivande pastorer. Yes, idag så ska jag tala till er om ett ämne som jag uppfattar är mycket relevant just den här tiden på året. Och det är trötthet. Yes, känner alla. Åh, ungdomspastor från Varberg kommer och predikar om trötthet. Nej, men precis det vi behöver få höra liksom i den här. Ja, det kommer bli starkt. Men det är ju så, många utav oss här, ett gäng utav oss här är säkert en del utav terminsbaserade liksom yrkesbanor där man blir påverkad av hur terminerna ser ut och i skolor och kyrkor framförallt kanske, men även andra. Men oavsett så är det ju så att för de flesta utav oss då, för de som inte är lediga på heltid, så är det ju att nu är det ju som längst till den sammanhängande vilan från förra året. Alltså nu har man kört på ett helt år här och nu är man ganska redo för semester, lite så här, oavsett vad. Och jag har gett hjärnet här hela maj och en bit in i juni här då. Så vi kör hela vägen in i kaklet, känner jag. Och inför den här predikan då så har jag tagit följe på en gammaltestamentlig bibelperson som en berättelse som har talat till mig mycket. Som jag skulle vilja gå igenom tillsammans med er den här förmiddagen då. Och han heter Elia. När vi kommer in i den här berättelsen så har Elia haft en riktig peak i hans verksamhet som profet. Han har alltså kört en match, 450 mot profeter från en annan gud som heter Baal. Och så han då som står för Herren. Och de har haft en clash där. De har haft en, liksom, en utmaning mot varandra. Och de här 450 andra, de har liksom krigat på det för att det ska hända någonting med deras offer. Då. Och sen ber Elia en bön och så svarar Gud på en gång med bön med eld från himlen. Då, och han har segrat i den här tävlingen. En fantastisk framgång där Gud verkligen har bekräftat honom. Och jag ser det liksom som att på något sätt han har varit på toppen där. Men sen, vad händer efter han har varit på toppen då? Då ska vi läsa ganska många verser. Jag tror att ni får följa med mig lite. Vi ska läsa 18 verser. När Achav, det var kungen alltså, talade om för Isabel, det var han, den han var gift med, vad Elia hade gjort. Att han hade dödat profeterna med svärd, skickade hon följande meddelande till Elia. Må gudarna straffa mig nu och alltid om jag inte redan vid den här tiden imorgon kväll låter det gå med ditt liv som det gick med dessa profeters. Då blev Elia rädd och flydde för sitt liv. Och när han kom till Beersheba i Juda lämnade han kvar sin tjänare där och sedan gick han ensam en dagsresa ut i öknen. Han kom till en ginstbuske, satte sig under den och önskade sig döden. Nu får det vara nog, sa han till Herren. Ta mitt liv, jag är inte bättre än mina fäder. Och sedan han lagt sig under busken och somnade. Sedan la han sig ner under busken och somnade. Men en ängel kom fram och rörde vid honom och sa till honom att resa sig upp och äta. Då såg Elia sig om och såg bredvid sitt huvudbröd som hade gräddats på heta stenar och en kruka med vatten. Elia åt och drack och sedan la han sig igen. Då kom Herrens ängel en andra gång och rörde vid honom och sa till honom, res dig upp och ät, för annars blir resan för mycket för dig. Elia reste sig upp, han åt och drack och maten gav honom styrka så att han kunde gå 40 dygn i sträck till berget Horeb, Guds berg. Där gick han in i en grotta för natten. Herrens ord kom till honom, vad gör du här, Elia? Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud, svarade han. Men Israels folk har brutit sitt förbund med dig. De har rivit ner dina altaren och med svärd dödat dina profeter. Jag är den enda som är kvar och nu vill de döda mig också. Gå ut och ställ dig inför Herren på berget, befallde han honom. Herren ska gå förbi där. Sedan svepte en väldig vind över berget, så våldsam att klipporna slets loss och krossades inför Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i den. Efter jordbävningen kom det en eld, men Herren var inte heller i elden. Efter elden hördes en stilla susning, och när Elia hörde susningen gömde han ansiktet i sin mantel och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och då hördes på nytt en röst som frågade, vad gör du här, Elia? Han svarade än en gång, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Men Israels folk har brutit sitt förbund med dig. De har rivit ner dina altaren och med svärd dödat dina profeter. Jag är den enda som är kvar och nu vill de döda mig också. Gå tillbaka samma väg du kom och gå till Damaskus öken, sa Herren till honom. När du kommer fram ska du smörja Hasael till kung över Aram och sedan ska du smörja Nimshis son Jehu till kung över Israel och Elisha som är son till Shafat från Avel-Mekola till att efterträda dig som profet. Den som flyr undan Hasaels svärd ska dödas av Jehu. Den som flyr undan Jehus svärd ska dödas av Elisha. Men jag ska lämna kvar 7000 personer i Israel som aldrig har fallit ner inför Baal och gett honom en hyllningskyss. Det var ett rejält bibelstycke. Nu har vi lite att jobba med. Välkommen in i profeten Elias berg- och dalbaneliv. Han har varit på toppen alldeles nyss. Levererat, Gud har svarat på hans bön och sedan så kommer det som en total smäll det som följer på det här. För kung Achav då meddelar sin fru Isabel vad Elia har gjort och därefter så kommer det här meddelandet till Elia, jag är ute efter dig. Och om jag inte har dödat dig imorgon, då har jag failat, då har jag misslyckats. Jag vill verkligen se dig död så snabbt som möjligt. Och helt plötsligt då så är det som att Elias perspektiv från då att han står hur självsäker som helst. Han mot 450, ojämna lag. Han mot 450, men har känt sig helt cool. Helt cool i den situationen. Han är inte nervös, utan han litar på Gud, han agerar och han får se det hända. Nu får han ett meddelande. Att jag tänker döda dig, jag är ute efter dig. Och han blir så rädd. Så att han bara flyr rakt ut i öknen. Och väl där så kryper han in där under den här ginstbusken. Jag fick höra när jag berättade den här bibelberättelsen på vårt LP-café att det är Hallands landskapsblomma. Dagens kuriosa. Ginst. Där kryper Elia in under och önskar sig döden. Så från då att då har han liksom gått från den här toppen till att han är verkligen, han önskar att han inte han vill inte leva längre. Så lågt har det gått för honom i det i det motståndet där han möter. Han är riktigt riktigt trött. Själsligt och andligt. Och han så säger han, nu får det vara nog. Och så är han självkritisk. Säger han så här: jag är inte bättre än mina fäder. Jag är inte bättre än de som har gått innan. Du kan ta mitt liv, jag ger upp. Jag löser inte detta. Han blir trött. I tröttheten så förlorar han det perspektivet. Han blir rädd för hotet. Han flyr rakt ut. Han flyr till en dålig plats. Till ett kargt landskap. Han kryper in under den här busken. I självkritisk och i sin självkritik. Så ser han på sig själv utifrån att han är ett misslyckande. Han är andligt trött och så önskar han inget mer än döden av Gud som nyligen hade svarat på hans bön. Han har gått ner sig totalt, själsligt och andligt. Och den här dynamiken, livets berg- och dalbana, jag vet inte, jag tror säkert att några av er kan känna igen det. Men för pastorer är det supertydligt att på söndag så kan jag stå och predika och känna wow, det här är rätt bra predika alltså. Och sen får jag några klappar på axeln när man kommer ner och känner att det här var bra. Men Gud fick göra någonting. Kanske någon som tar emot Jesus. Kanske är det någonting som får hända i det där mötet som man har fått vara en del av. Och så känner man att det här, ja, men jag får bli använd av Gud. Och känner sig välsignad, man är tacksam, man är glad. Man får se Gud göra någonting. Och sen kommer måndagen, dagen efter. Det är inte många timmar däremellan. Och på måndagen så kan man känna sig otroligt dålig. Det är som att den där tröttheten som kan komma i kappen på måndag när man släpper ner axlarna efter den här sån typen av ansträngning så kan det verkligen föra oss till dåliga platser. I pastorsvärlden så kallas det för Monday Blues. Det är till och med ett begrepp. Men jag tror att det kan vara så för oss alla. Vi har gett hjärnet. Vi har kämpat på. Vi har jobbat hårt. Vi har skjutsat. Vi har fixat. Vi har tagit hand om vår familj. Vi har gjort allt det där och hållit i. Och när vilan väl kommer så är det som att det kommer ikapp oss. Och det kan tröttheten, det själsliga, den fysiska och den andliga tröttheten kan leda oss till väldigt dåliga platser. Precis som det gjorde för Elia. Vi kan tycka synd om oss. Vi kan hitta den här jämförelsen. Kanske att det går så långt. Hoppas inte, men att vi önskar att våra liv skulle vara något helt annat eller att vi skulle vara på en annan plats. Eller. Han önskar sig till och med döden, så illa önskar jag inte att vi får tycka. Men ändå att det kan vara riktigt tufft. Kan vara riktigt tufft. Så där är Elia, han har bett den här bönen, han ligger under den här ginstbusken. Och så kommer Gud och möter honom. I det skick han är. Och så möter han honom på olika plan. Och det är några av de här grejerna. Jag vill skicka med fyra saker. Från den här berättelsen som jag tror att Gud vill möta oss med. Där vi är, när vi landar i tröttheten. När vi kan hamna på en dålig plats. Det första är Guds närvaro. Det första som händer i Elia när han ligger och sover. Det är att det kommer en ängel och sparkar på honom. Så här. Res dig upp. Här finns bröd och vatten. Ät. Du behöver styrka dig. Du behöver äta på. Äta här. Men Gud kommer till honom. Superkonkret, det är ju ängel är ju en tjänare från Gud. Det är ett tecken att han är sedd av Gud. Gud har hört hans bön, Gud har kommit till honom. Guds närvaro, han är sedd. Men sen skulle jag också säga då i den här berättelsen, det är Guds närvaro, men sen här skulle jag vilja fila in det här med att han manar honom till att äta och dricka. Det är ingen slump. För att dels då så i den här berättelsen så förtäljer det ju då att han har en uppgift framåt. Han ska ta sig någonstans och han behöver kraft för att ta sig dit. Men jag tänker i våra liv så är det ju också så att vi behöver ta hand om oss själva. Och som pastor, när man hamnar i förbön så skälla vår situationer och så pratar man med någon som inte mår så bra. Så dels så givetvis så ber jag ju om Guds rika välsignelse och Guds närvaro och kraft och liv över den här personen så det står härliga till. Det gör jag. Men sen frågar jag, sover du bra? Äter du näringsrik mat med jämna mellanrum? Håller du liksom, tar du hand om dig själv? Tränar du någon gång i veckan? Träffar du någon du gillar som du tycker är roligt att umgås med? Som du kan slappna av och skratta tillsammans med? För att många gånger så är vi ganska dåliga på att ta hand om oss själva. Så är det ingen slump att han säger åt dem, ät och drick, det tror jag. Tar vi hand om oss själva? Det är en fråga. För det är vi också ganska dåliga på när vi är helt slut. Men att göra det man behöver göra. Att ta sig i nacken och ge sig ut och springa de där kilometerna bara för att få svettas ur lite stress eller vad det nu är. Ta hand om oss själva. Men Guds närvaro. Gud är där. Gud ser honom. Gud kommer till honom och möter honom med sin närvaro. Det är den första punkten. Gud vill möta dig med sin närvaro i din trötthet. Nummer två. Övernaturlig kraft. För när Elia då har fått i sig mat och vatten här så börjar han få tillbaka lite gnista i ögonen. Han börjar liksom vakna till liv där. Och sen börjar han att gå. Och han går i 40 dygn i sträck. Jag tycker det är bra gjort. En kompis här nu från mina hemtrakter. Han gick 200 000 steg på 2 dagar. För barncancerfondens skull. Så det kan ni kolla på. 200 000 steg för barnen tror jag hans Instagramkonto heter. Han visar skavsåren också, det behöver ni inte kolla på. Men han gick 2 dagar, 100 000 steg varje dag. Elia gick 40 dygn i alla fall. Och kommer fram till berget Horeb. Det finns en dimension till då i det här mötet med Gud. Mer än att vi ska fylla på med mat och med dryck och att vi ska ta hand om oss själva. Det är ju att Gud förmår att ge kraft på ett övernaturligt sätt. Och det står så här i Jesaja 40, vers 29-31. Han ger kraft åt den trötte och styrka åt den svage. Unga kan bli trötta och utmattade, det kan gälla äldre också. Och unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De får vingar som örnar, de springer utan att bli trötta och vandrar utan att mattas. Så det finns en övernaturlig kraft ifrån Herren som kan få komma oss till del i våran trötthet. Nummer 3. Uppenbarelse. Så det tror jag att Gud vill möta oss med i våran trötthet också. Uppenbarelse. Elia kommer fram till Horeb. Och för er som kan Gamla testamentet så vet ni att för några hundra år tidigare än Elia då är det ju Mose som står på Horeb. 2 gånger. Första gången så är det ju mötet med den brinnande busken. Andra gången så står han där och får ta emot lagen ifrån Gud. Och dit har Elia tagit sig. Guds berg står det om. Och det är liksom, han förknippar det med ett Guds möte. Så dit har Elia kommit. Och han har smygit in i en grotta där. Och sen kommer frågan från Gud. Elia, vad gör du här? Ja, det är liksom, det är någonting i den där frågan som att det är ett ifrågasättande. Du borde inte vara här rimligtvis. Det jag funderar på när jag har läst den här texten. Kanske är det så att även den här gången så flyr Elia lite. Han har tagit sig till en plats där han tror att Gud finns. Men han har också flytt in i den här tunneln eller in i grottan. Och gömmer sig lite. Vad gör du här? Och sen har han den här konversationen med Gud då. Där Elia får lätta på sitt hjärta. Jag har gjort mitt yttersta. Jag har gett allt jag har för Herren. Och ändå har Israel vänt sig ifrån. Och de är ute efter mig. Jag är den enda som är kvar och mig vill de ta död på. Och han berättar där om all sin ensamhet och hur han har kämpat. Och allt han har gjort liksom. Så får han det här löftet ifrån Gud. Om du går ut och ställer dig på berget så kommer du få se Herren gå förbi dig. Och sen kommer den här otroliga scenen. Han står i grottan, verkar det som, för han går ut sen. Han står fortfarande kvar inne i grottan. Men det kommer en stormvind som blåser så kraftigt så att liksom det faller loss klippor. Men det var inte Herren i den där stormen. Sen kommer det en jordbävning och det skakar och skakar, men han upplever inte att det är Gud i det heller. Sen kommer det eld. Och Herren har ju uppenbarat sig i eld på Horeb innan. Men inte den här gången heller, så är det är inte Herren i elden. Och sen kommer det en liten stilla susning. Liten bris. Och där är Gud. Det är så konkret för honom att Gud, det var inte Gud i de här stora, överväldigande manifestationerna eller allt vad man skulle kalla det för. Så kommer det en liten bris. Där är Gud. Och det här profeten hade 40 dagar tidigare stått och kallat ner eld från himlen som hade förtärt det här offret. Och han hade fått ha starka upplevelser med Gud. Kanske att det var buller och brak som var det sättet. Liksom. Att Gud ville uppenbara en ny sida av sig själv. Visa en större bild av vem man är. Att han vill visa mer av sig själv. Och jag tror att Gud vill också göra det för dig och mig, tror jag. När vi hamnar på sådana platser där vi känner tröttheten och förtvivlan. Att du har den här bilden av hur Gud kan möta dig eller hur det måste se ut. Men att Gud vill uppenbara någonting nytt för dig. Komma till dig på ett nytt sätt. Och jag tycker också att den här bilden manar oss till en medvetenhet. För att susningen behöver du ändå lyssna efter på något sätt. Och det är väl en kallelse som är utmanande i våran tid, där vi lever hela tiden med de här intrycken överallt. Så är det som att det liksom är en orkester som bara spelar så här, över våra liv. Och sen är det Gud som bara viskar till dig och mig. Och vi behöver aktivt lyssna efter det här. Så det tror jag också kan vara någonting för dig och mig att ta till oss. Att Gud vill komma till dig. Kanske att det är så tyst som en susning att du behöver stilla dig och höra den också. I din trötthet där du är. Men det här med uppenbarelse skulle jag vilja lyfta en liten kort grej till det. Att, när jag läste teologi så tyckte jag det var ganska knepigt att närma sig Bibeln på ett väldigt kritiskt sätt och vända och vrida på texter och försöka liksom ifrågasättandet och sådär. Och så fick jag en väldigt uppmuntrande bild av Herren. Att det är som att jag har stått in i det här rummet, så har jag alltid stått och tittat ifrån det hållet. Alltid genom den dörren har jag kollat in i det här rummet. Möbleringen är detsamma. Jag bara känner igen det här. Det här är jag bekväm med. Så här ser Gud ut. Det här är Gud för mig. Sen är det som att Gud har fört mig runt. Och sen står jag i en annan dörröppning. Jag tittar in i samma rum. Det är samma möbler. Men det är ett helt nytt perspektiv. Och det var en jättetröstande bild för mig i den här resan som vi kan få göra med Gud. Där Gud vill visa sig för dig och mig på nya sätt och uppenbara sig själv. Och där vi kan bli förvirrade ibland. Så är det samma Gud. Men han kan visa sig på nya sätt för dig. Nya perspektiv. Det var min tredje punkt. Det var uppenbarelse. Och sen kommer min sista här då. Vision. Elia tror jag att han är slut. Att han har gjort sitt. Att nu är det över. Han önskar sig döden liksom, att det är slut. Och sen flyr han och gömmer sig. Så får han en uppgift från Herren. När han får än en gång berätta. Jag är bara jag. Han säger samma sak en gång till. Det är bara jag och alla är borta. Och liksom, det är över typ. Det är bara jag kvar och de är ute efter mig. Säger Herren till honom. Du är inte färdig. Jag har uppdrag för dig. Du ska göra mer. Du ska gå och smörja de här personerna till kungar. Ett viktigt uppdrag. För de är viktiga för det Gud vill göra. Och så säger han så här. Du ska få en ersättare. Eller ska komma en person som du ska få smörja till din efterträdare. Som heter Elisha. Så då får han ett framtidsperspektiv från Herren. En vision. Det här ska du göra nu. Och i våran trötthet där vi tänker att nu är det över. Så tror jag att Gud vill komma till dig och mig. Säga, det här har jag för dig. Det här väntar runt hörnet. Det här ligger framåt för dig. Det här är mina uppgifter för dig den kommande säsongen. Han har förberett massa saker för dig att göra. Inte ens Elia säger ju så här också där med ensamheten. Att det är bara jag kvar, och säger Gud, nej, det är 7000 mer. Alltså, våra perspektiv ibland också är rätta liksom. Det är bara jag kvar. Nej, det är 7000 mer. Det är ganska många ändå. Hur många bor i Väddige? Alltså, det är ändå några Väddige till, va? Som inte har böjt sig. Som står kvar. Perspektiv. Vision. Jag har en vision för dig. Och ett uppdrag för dig. Dina grannar. Ditt arbete, människor, verksamheter, samlingar. Det kan vara massa saker som Gud får lägga på ditt hjärta för en ny säsong i din trötthet. Och sen får vi fortsätta läsa om Elia. Det stannar ju inte, berättelsen om Elia slutar ju inte här, utan han går. Han får ny kraft, får ny glädje. Han tjänar Herren fortsättningsvis i de kommande kapitlerna. Det jag vill skicka med dig idag, att i livets berg- och dalbana, där vi ibland landar ganska hårt, där ibland är tufft med perspektiven, kanske landar för mycket i vår emotionella tröttheten, själsliga tröttheten, andlig trötthet, fysisk trötthet. Vi hamnar på dåliga platser, vi tar oss ut i våran öken kanske för att fly. Eller vart vi nu hamnar. Så vill Gud möta dig. Gud kommer med någonting nytt till dig. Han kommer med sin närvaro. Gud är där du är. Han hör varje bön. Han är där du är. Han vill komma med sin övernaturliga kraft. Som är mer än det vi kan framborda, det vi kan göra. Han har kraft för dig och mig. Han vill komma med en ny uppenbarelse. Ett nytt möte med honom, där du får se nya sidor av honom. Där du får bli uppfräschad. Och han har en vision för din framtid. Han vill ge dig vision för det som ligger framför. Den uppgift du har i den kommande tiden. De sätten han vill använda dig för att utbreda sitt rike och sitt evangelium. Det var det jag ville skicka med till er idag. Vi ska be tillsammans och sen ska vi sjunga en sång och så. Fortsätter vi med Johan och nattvarmen. Vi ber tillsammans. Helige Ande, vi tackar dig för att vi får mötas i ditt hus. Tack gode Gud att du vill fylla dig med din närvaro just nu, Herre. Du ser våra hjärtan, du ser våra liv, du ser vad vi längtar efter, du ser vad vi behöver. Vi bara talar ut ny kraft, nytt liv, ny glädje, ny vision, ny uppenbarelse. Tack Jesus för det du vill göra, Herre. Tack för den säsongen som väntar, för var och ens livsberättelse, vandring med dig, varje familj, men också den här församlingen, Herre. Tack för det som ligger framför, där du har förberett de människorna du redan nu jobbar på i deras hjärtan, Herre. Tack Jesus för det som väntar framöver. Vi bara be ut, Herre, framgång för ditt rike, Herre. Tack Jesus, Herre, för att det beror på dig, det hänger på dig, och vi vill sträcka oss mot dig, Herre, den här förmiddagen och ta emot. För vi kan inte i egen kraft gå dina ärenden, Herre. Vi klarar det inte. Utan vi är så beroende av dig, Jesus. Så Herre, lär oss att hantera det beroendet. Öppna våra hjärtan, öppna våra liv, Herre, för din välsignelse och din kraft, Herre. Så att vi kan få gå i det du har tänkt, Herre. Tackar dig för det, Jesus. Och tack Gud för att du hör varje suck, varje längtande bön, Herre. Och du vill komma oss till mötes. I Jesu namn. Amen.